Det är roligt för mig att vara här. Som Jan sa här så har vi haft en hel del samtal via telefon. Det har ju varit en hel del som Jan har haft hand om också. Samtal om vigselrätten, vigselrätten. Det Jan kunde påpeka eller visa att det var inte kammarkollegiets beslut att frånta alla vigselbehörigheter. Det var ett beslut inom styrelsen att upplösa vigselnämnden för att då kräva att de som skulle ha vigselrätt skulle då vara anslutna till FFS. Och sen har det varit många samtal om det här och jag är jätteglad att det kom så långt att vi kan ha den här samlingen. Vi är ju inte emot någonting. Man har ju fått för sig att vi är emot någonting. Vi är ju för någonting. Ja, i alla fall jag. Jag är ju för det jag har lärt mig under många år på bibelskolor. Jag har lyssnat till våra grundare och pionjärer och vi har lärt oss och vi har tagit del av det. Och vi har inte haft anledning att ändra på det här, utan vi står för vad vi tror. Och genom att vi står på det vi har lärt oss så är vi motståndare av någon lustig anledning. Vi är anti på något sätt. Och det där tycker jag är en väldigt konstig historia. Nu tror jag att det viktiga att den här samlingen blir något positivt. Att när vi går ut härifrån så är vi positiva till det vi gör. Så att de inte ska få det över oss också. Att nu samlas de där bitterhundarna nere eller bittergökarna. Och ska planera någon sorts motstånd eller organisera motstånd mot det vi redan har gjort och bestämt. Det är ju inte det det handlar om. Där vi ska vara positiva och jag tror att Herren ska välsigna oss och leda oss framåt. Och jag hoppas också på en fortsättning. Jag är ju inte föreståndare. Jag är inte ens äldstebroder längre. Och däremot har jag varit aktiv i församlingsarbete och mission i många år. 25-30 år på missionsfältet. Jobbat 7-8 år i församlingen hemma. Och rest en hel del och hållit seminarier och studier. Så lite känner jag till. Jag har ju skrivit en bok i all ödmjukhet. Och den här det har gjorts ett nytryck av den här. Alltså limmad, den kallar för limmad häftning tror jag den kallar. Det heter det här. Så den är mjukare. Den kostar 150 kronor nu. Den första gick ju slut så väldigt fort. Jag skulle önska att de grupper du representerar kommer i kontakt med skulle få ha den här boken. För egentligen så är det den enda boken där vi tar upp den fria församlingen på det sätt som vi gör i den här boken. Om vi kunde förmedla det här på något sätt. Jag håller på att skriva på min nästa bok som om Herren hjälper mig ska få titeln Bli fria församlingen. Och då kommer jag fördjupa mig i vissa frågor. Jag kommer visa mycket mer på senare forskning om den första församlingen eller den apostoliska församlingen. Och jag tror att den kan bli väldigt intressant den också. Så att det är lite grann som händer där. Vad jag ska göra nu och försöka. Nu lyssnar min mentor på mig. Erik Merifor sitter här. Vet ni. Och han har varit min mentor i många, många år. Det var han som förde in mig på det här att man ska läsa teologi. Och han har åsamkat mycket jobb för mig på det sättet. Och utgifter. Men det har varit en stor glädje. Fantastisk relation vi har haft under åren. Det är inte alltid vi har tyckt samma, men idag gör vi det. Idag har jag talat om vad man ska tycka och det gör. Så det håller han med. Så ringer vi varandra väldigt ofta. Hörrni, jag ska försöka att beröra den fria församlingen och församlingsutvecklingshistorien. Det är mycket med breda penseldrag. Jag hoppas ni förstår. Vad jag ska beröra en hel del försöka, det är hur fungerade den första församlingen? Hur såg den ut? Vilken typ av gudstjänst hade man? Hur såg lokalerna ut? Hur samlades man? Hur stora var församlingarna? Och där ska jag beröra lite grann. Så ska jag ta lite grann om utvecklingen sen när man lämnar den apostoliska tiden och ser vad som hände. Men jag tror det skulle vara intressant för oss att se lite grann på hur såg de här församlingarna ut. Men innan det så ska jag också be med oss. Herre välsignar du det här enkla studiet. Ta hand om det. Våra tankar, våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Låt mig säga att forskningen om den nytestamentliga församlingen har breddats. Fördjupats med åren. Jag jobbar nu intensivt och läser en hel del om det här och jag är förvånad och förbluffad och väldigt inspirerad när jag läser. Jag blir så glad när jag ser att det vi Det våra pionjärer trodde på och lärde oss, det är precis det forskarna säger. När man talar om den fria församlingen i Nya Testamentet, när hur församlingen hölls ihop, de inre och yttre banden, så är det exakt det som Levi Petrus skriver i sina memoarer. Det finns inte något annat sätt. Det är ju farligt att läsa tillbaka in i Nya Testamentets föreställningsvärld, våra moderna idéer. Och vi hoppas att kunna se väldiga församlingar med flashlights, med väldigt mycket rökridåer och mycket tjo och kim och busvisningar som det numera i bänkraderna. Ja, det var ju naturligtvis inte på det sättet. Det var ju absolut inte så. Låt mig bara börja lite grann och tala om hur lokalerna såg ut. Rent arkeologiskt har man ju kommit fram till, och man är väldigt eniga forskningsmässigt, att församlingslokalen var hemmet. Det fanns ingen annan lokal under de första 250 åren. Det var inte så att de var fattiga i första hand, har man ju sagt, men de var ju fattiga, de byggde inga lokaler. Det hade inte alls med det att göra, för det var många välbärgade medlemmar som hade hus och använde dem. Och vi har ju till exempel Johanne Markus mor Maria hade ju sitt hus. Det talas om den övre salen, det talas om olika hus och hem i Nya Testamentet. Och att samlas i hemmen, det var ju också Jesu prioritet. Han hade ju sina, ska vi säga, kampanjer, om vi kallar för det, med lärjungarna ute i det fria. Det känner vi till alla de här tillfällena. Men vi läser om att Jesus hade ju på något sätt vissa centra som han utgick ifrån. Det var ju Maria och Marta, Lazarus hem. Vi har ju Petrus till exempel i Kapernaum. Det här var alltså platser som man återvände till hela tiden. Och som man predikade där. Så när församlingen bildas i Apostlagärningarna, så var det inte onaturligt på något sätt att samlingarna skulle ske i hemmen. Och inte i synagogliknande byggnader. Man skulle ju kunna ha gjort det så att man byggde och härmade synagogan och byggde då lokaler, men det gjorde man inte. Hemmen blev alltså centrum för evangelieförkunnelsen. Och det här har ju många bibelverser. Jag kunde ta 2:46 i Apostlagärningarna. Varje dag var de endräktiga tillsammans i templet och i hemmen. I Jerusalem så hade de ju båda två. Dels samlar man offentligt och dels samlar man enskilt. I Apostlagärningarna 20:20 står det: jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen, säger Paulus. Och så har vi Romarbrevet och 1:7-10-brevets avslutningskapitel, där det hela tiden hälsas till olika medlemmar och församlingarna som samlades i deras hem. Det gör ju alltså att det första som vi får göra är korrigera storleken på församlingen. Det fanns alltså, församlingarna har man ju räknat ut då med tanke på lokalerna, att de var inte större än 25 personer. De större församlingarna fanns knappast i början. Senare då, när man använde hemmen och slog ut mellanväggar kanske och byggde någon sorts större samling i den inre gården som man kallar för atrium, då kunde man samla kanske 50-60 stycken. Så vad vi gör när vi tänker till här nu, det är alltså att församlingarna i de här olika städerna, det var smågrupper som var församlingar med de olika gåvor och tjänster som fanns. Det betyder också, säger forskningen, att församlingarna bestod av nätverk. Man nätverkade mellan församlingarna. Så att det gjorde att de ambulerande tjänsterna som lärartjänster och profeterna besökte de olika hemmen. Så att när vi har det klart för oss, så har vi grunden lagd att det fanns ingen överorganisation. Och tanken fanns överhuvudtaget inte, säger forskningen, att bilda organisationer och strukturer för att hålla samman församlingarna. Utan församlingarna hölls ihop av det karismatiska livet. Där gåvorna och tjänsterna flödade mellan de olika grupperna. Och det här tror jag vi ska ha klart för oss. Och lokala förblev små ända till Konstantin den store tog makten. och förvandlade hedna templen till stora lyxtempel och använde statens fondmedel för att bygga nya tempel. Så det var väldigt enkelt. Man skulle samlas i de små lokalerna, de små hemmen. Och det här är ju väldigt intressant, därför att en av de mest intressanta orden eller metaforerna vi har för församling, det är Guds familj. Har ni tänkt på det? Vi talar om att födas in. Det talas om adoption. Det talas om systrar och bröder. Och så är alla de här syftar på, vad heter det, den här församlingens struktur. Och så men man ska vara klar för sig att de som säger att och försvara samfundsfrågan, för det gör inte jag, de har missat det här. Låt mig också skynda mig att säga, för att föra över på nutid, det är inte inne att bilda samfund. Det finns en stor explosiv rörelse idag som kallas för husförsamlingsrörelsen. Och husförsamlingsrörelsen har alltså tagit upp den nya testamentets församlings sätt att bygga församling. Och den här husförsamlingsrörelsen är ju känd i Kina. Den är ju jättestor. Miljoner och miljoner. I Vietnam har vi den också. Vårt mani är ju en känd försvarare av det. Och det här är alltså ett sätt. Och de har inga församlingar. De har inga samfund. Det är nätverkande församlingar. Precis som vi hade innan samfundsfrågan kom upp. Den stora karismatiska rörelsen. Kan jag nämna sådana som Peter Wagner exempelvis, som ni känner talas om honom. Där byggs heller inga strukturer eller organisationer. Och den karismatiska församlingsrörelsen i USA består av mer än 80 000 församlingar. Och ändå har man ingen struktur. Man samlas till konferenser precis som vi gjorde. Och som vi kan fortsätta att göra. Man samlas till konferenser där man samtalar. Man har egna bibelskolor i församlingarna. Samfund, den stora karismatiska rörelsen har inte behov av, ska vi kalla det, utbildad, om ni förstår med det här, den typen av ledarskap. Däremot så har man alltså vänt på det och ger 20% till teoretisk undervisning och 80% på upplevelser, andligt ledarskap, andlig krigföring och många, många sådana frågor som har med församlingsarbete att göra. Låt mig gå tillbaka igen till texten och Bibeln. Och vi har ju sammanhållningen, som jag sa, skedde alltså genom de andliga gåvorna. Det fanns inget vad man kallade senare för monarkiskt ledarskap, inget enpersonvälde. Det fanns ingen pastor som bestämde över de andra pastorerna. Utan vi ska ha klart för oss att vi har inte rätt i alla tolkningar. Församlingar leddes av äldstekår. Och vad därutöver är tolkningsfrågor för oss. Men det fanns ett uttryck som kommer tillbaka i breven ett 50-tal gånger. Och det är ordet varandra. Om du läser första Korintherbrevet 14:26 så står det följande. Och du känner igen den här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge en psalm, ett ord till undervisningen, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Här har vi alltså, så här fungerade församlingen. Och det här var inget ideal, så här fungerade. Så har vi det i Korint exempelvis, och där gick det kanske till överdrift. Men allt det här har vi tappat, förlåt jag säger det. Spontaniteten, spänsten i våra möten, det karismatiska flödet, delaktigheten, allas medverkan. Och det har vi förlorat därför att det växer fram ett hierarkiskt ledarskap som pacificerar våra medlemmar, om ni förstår vad jag menar. Vi har blivit nackspanare i våra gudstjänster. Vi tittar varandra i nacken hela tiden. Och det där, menar jag, det där så var inte det i början. Vi ska återkomma till dem ett ögonblick. Jag menar, ordet varandra är viktigt. Det måste få igång i våra gudstjänster denna delaktighet. Så omgicks man nämligen och så var det tänkt. Och så var det därför man expanderade så oerhört fort på den tiden. Man praktiserade det allmänna prästadömet. alla deltog i gudstjänsten. Om den apostoliska församlingens ledare skulle förflyttas till vårt århundrade idag och fick nära vara vid en av våra gudstjänster, vad tror du han skulle ha sagt? Va? Jo, om han hade varit så gammal så han upplevde också den efterapostoliska tiden, skulle han sagt, ja, det är precis som vi har det nu när apostlarna dött. Och vad som skedde då efter apostlarna, så var det ju en ökande betoning på moralismen, till regler och lagar. Och på något sätt så stannade hela tillväxten av, eller rättare sagt, den fördjupades inte som man hade vant sig vid förut. Nattvarden var inte längre måltid. Karismatiken förändrades, allmänna prästadömet upphörde till stor del och en hierarkisk ledarskap växte fram. Hur såg gudstjänsterna ut då? Vad var det som attraherade? Hur vann man människor på den tiden? Ja, det finns olika uppfattningar om det här, men det finns en som menar på att det var stora kampanjer. Men det har inte modern forskning kunnat instämma i. Under den första tiden när man splittrades, så berättas det i Apostlagärningarna 8, man vandrade omkring och predikade och vittnade om Jesus Kristus. Det stämmer. Men med tiden när förföljelserna kom, så stängde man dörrarna till hemmen så tillvida att om man skulle ta emot någon ny medlem, så måste den rekommenderas och följas med av en annan som kunde garantera att han inte var en förrädare eller var en spion som spionerade på deras frihet. Mötena började ofta med en hälsning och en helig kyss. Man kysste varandra och det var tecken på gemenskap, djup gemenskap. Därefter bar man och så gick man över till måltidsgemenskapen. Det var alltid måltid i gudstjänsten. Det var inte nattvardsfirande endast en gång varje hör på att säga, utan nattvardsfirande och måltidsgemenskapen, rättare sagt, det var ett flöde som ständigt pågick. Och man var noga med att den alla hade mat när den kom. Hade den inte det, så delade man med sig. Och mitt i måltidsgemenskapen så gjorde man ett avbrott och man delade kalken och vinet mellan sig för att på det sättet påminna om vad Jesus hade gjort. När allt var klart och man hade ätit sin måltid och skriftläsning och undervisning var klar, då flödade ofta de karismatiska gåvorna i den här gruppen. Och då lyssnade man till profetiskt tilltal och tungotal, och om någon hade en uppenbarelse eller på annat sätt, så fanns det här levande i församlingen. Så det var egentligen inga särskilt attraktiva gudstjänster som drog dem till. Det har forskarna, och det tror inte jag heller att det var. Utan det var gudstjänster med stor inlevelse, stor kärlek, oerhörd gemenskap i den här gruppen. Den kristna församlingen i början var kallad för vad man på grekiska säger paroikoi, alltså främlingar. När man blev frälst, talar man om, så blev man automatiskt marginaliserad. Du vart utpekad. Du vart alltså fick en stämpel över dig. Och du upphörde att tillhöra samhällets huvudfåra. Och det gjorde att medlemmarna framstod som en motkultur, en subkultur, eller ska vi säga på vissa områden en stängt område. Man tog det här så på allvar, upplevelsen att man avlägsnade sig från det som var godkänt i världen för att helt enkelt ägna sig åt församlingen och Jesus och den tjänst man hade. Apostlagärningarna 24 och 5 står det: vi har nämligen funnit att den här mannen, alltså Paulus, är en pestböld, står det. Va? Det var någon som kallade någonting för en böld, cancerböld, vid tillfälle, det var inte så länge sedan. Vilket ramaskri det blev i församlingarna. Men tänk om vi skulle ha kallat dem för pestbölder. Då hade det blivit riktigt, då hade det riktigt osatt omkring oss. I den 14 versen samma kapitel: men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt. Det var att man var utpekad helt enkelt. Vad var det då som attraherade medlemmar, de framtida medlemmar? Låt mig stanna helt kort inför några tankar. För det första, så var det kärleken till varandra och till andra. Jag kan nämna om att församlingarna blir kända för att plocka upp bebisarna från sophögarna utanför städerna. De som man hade lämnat och dö och själv dö, de fångades upp många gånger av församlingsmedlemmarna som hjälpte dem att överleva, och de uppfostrades som deras egna barn. Det här var alltså mycket speciellt. Inför avrättningarna så gav man ofta en friden kyss till avrättarna för att betona att man hade ingenting av och in sig mot dem. De var inte ens fiender. Väktarna som följde med de anklagade till avrättningsplatserna så ofta: de här som skulle avrättas har, vad jag förstår, en särskild kraft. Att det så villigt gick i döden för sin tro visar att deras tro var stark och det de trodde på var märkligt. Det här har vi ju mycket av kärnan till. Och naturligtvis så skedde andra sätt att dra församlingar till. Det var vittnesbörd på olika sätt. Och fanns det en chans att ha någon kampanj så hade man det också. Frimoden saknades absolut inte i den här gruppen. Men man hanterar allt med varsamhet. En sak som har visat sig viktig för att öka medlemskapet, det var faktiskt exorcismen. Alltså att medlemmarna bad, eller genom bön drev ut andar ur de som var pressade under deras våld. Och man trodde på under och tecken. Och denna levande tro att Gud kunde göra under avvek väldigt mycket från de filosofiska tankar som fanns. Och den rationalism som fanns i vissa filosofiska kretsar. Många blev befriade från orena andar. Speciellt på fyra områden. Otukt och olovlig sex. Okkultism. Snikenhet eller kärlek till pengar och så främlingshatet. Det var fyra områden som man anser de blir befriade från. När man slutade tro på under några sekler efter övertogs rollen som demonutdrivare av den institutionaliserade kyrkan, och vi vet hur, vad som hände. Låt mig också nämna något som var viktigt, väldigt viktigt. Det var ju att de hade funnit Jesus. De hade funnit vägen till ett helt nytt liv. De hade fått en orsak till, eller en kraft till, att dö för sin troskull. Och de hade funnit den rätta levnadsvägen. De kristna hade ett liv de levde tillsammans och som var okänt i den romerska världen, men som blev tydliggjort genom deras liv. Och det kristna liv var för dem framförallt en ny livsstil genom en dramatisk omvändelse. Låt mig nämna om att idag har man bytt ut helgelse mot omvändelse. Har ni märkt det? Man talar inte om häng, man talar om omvändelse. Omvändelse är en process där man kan vara alltså under process hur länge som helst utan att göra en dramatisk upplevelse. Man har alltså förlorat det här Guds kraft. Tänk om många gånger som jag kommer ihåg, vi bad för alkoholister. Kristina sitter som vittnen, så hon kan ju inte göra vad jag säger. Vi bad för folk för befrielse. Det fanns ingen LP-stiftelse vad jag vet då. Och vi bad för människor som var sjuka och de blev befriade. Och vi bad för människor som inte var födda i våra kretsar som kom utifrån. Och de blev frälsta och de lever än idag, många av dem tillsammans. Omvändelse, det var denna dramatiska ögonblickliga upplevelse av befrielse som människor upplevde. Och då tackade vi Gud för att vi såg allt det här. Idag är det en process. Ingen är färdig. Går man sen till den efterapostoliska tiden och utvecklingen där, så ska vi märka att ganska snart, efter ett par sekel i alla fall, så börjar man tumma på undervisning om synd, sinnesändring och helgelse. Och det är precis vad jag menar som händer idag. När man tappar det karismatiska flödet, den övernaturliga närvaron av Gud i våra församlingar och inte ser att Gud kan göra och förvandla, gör då. Då tummar man på de här frågorna också. Så att synd, det är ett ord som vi använder väldigt sällan och mer, även hur ni har det era, det ni håller till. Sinnesändring vet jag inte om man hör talas om överhuvudtaget. Att leva ett helgat liv är farligt. Det kan skapa skuld Och skuld ska vi inte ha i våra församlingar. Det innebär längre. Utan nu var det en envägskommunikation där plattformen stod för undervisningen och där medlemmarna där ner fick lyssna och ta emot utan att ha egentligen något inflytande. Men det skedde en professionalisering av kyrkan. Och det visade sig att bara vissa kunde viga, ge förlåtelse för synder och så vidare. Och genomföra viktiga handlingar i församlingen. Katedralerna blev utbytta, eller husmötena utbyttes mot katedralerna. Därför att Gud som oändlig, stor och mäktig måste ju ha något bättre än att sitta hemma i en lägenhet. Så då kom katedralerna till. Och katedralerna vet vi, de växte ju som sampar i jorden. Husmötena förbjöds år 380. Då fick man inte hålla längre. Det var kyrkan som förbjöd det, inte, det var ingen annan. Så kyrkan riktade sin förföljelse mot sina egna. Och när man förbjuder husmötena så slår man under fötterna på sig själv. Den fria församlingen, innan det kanske jag skulle nämna om, försökte så gott den kunde hävda sig i den här utvecklingen. Montanismen, som kanske var den sista pingströrelsen på 200-talet, med ledare som heter Tertullianus bland annat, försökte att återvända till ett karismatiskt levande, väntan på Jesu återkomst och så vidare. Men det förföljdes och slogs undan. Och alla efterföljande proteströrelser, som kunde heta vad som helst, katarer, bogomiler, paulikaner och allt vad de hette, som egentligen var proteströrelser mot den institutionaliserade kyrkan, de förföljdes och mördades. Man tillät absolut ingen som stretade mot det officiella sammanhanget. Och nu ska inte jag vara övertydlig, men det blir jag ju nästan. Jag ska säga att många av oss som sitter här har fått höra att vi, vad vi är för några. Jag har fått höra det. Och du kanske också fått höra det. En del har fått lämna sitt sammanhang. Därför att man inte är bekväm längre. Man har sänkt taket i våra sammanhang. Så man får inte ha annan åsikt än det som stöder den sittande ordningen. Så gick ju åren. Och låt oss, jag menar, det fanns valdensa. Det fanns den här husförsamlingsrörelsen. Fria församlingar. Och vill du läsa mer om den fria församlingen så skaffa gärna på antikvariat Gunnar Westins bok om fri församlingen. En fantastisk bok. När vi kommer så långt som till reformationen på 1500-talet så vet vi vad som hände. Luther, han lyckades åstadkomma en förändring i församlingen, i kyrkan, kyrkoordningen. Han lyfte fram predikan igen. På det införda språket. Människor, sånger och musiken ändras. Man kan sjunga, man förstår vad man sjunger, vad man förstår vad man säger. Luther försökte återupprätta husmötena eller husförsamlingen. Men han lyckades inte. Intentionen fanns. Men en av orsakerna var att vederdöparna som själva hade husmöten och småförsamlingar och friförsamlingar. De förföljdes ju naturligt av Luther och reformatorerna. Och det blev ju som vi var ju tusental och åter tusental av vederdöparna som mördades. På nästan befallning av Luther. Och Luther får faktiskt finna sig vara ansvarig för mycket av de här morden. Om man nu går lite framåt ändå. Så hittar man alltså karismatiska flöden. Jag har en bok hemma som jag läser som någon gång ska skriva utifrån också. Det är alltså The Manifestation of the Miracles. Alltså underens uppenbarelse, manifestation av under i kyrkohistorien. Och det kommer man bland annat till hugenotterna. Det var ju alltså kalvinister på 1500-talet. De hade alltså, det är mycket intressant. De hade uppenbarelse av var karismatiskt skeende. Och det var till och med så, jag läste om det här en dag, att till och med barn, 10-åringar, 8-åringar, kom under andens inflytande och predikade för de som satt och lyssnade. Och jag satt och tänkte, man kära någon, tänkte jag, det är nästan lika som roparna på 1800-talet. De som gick på vägarna och upphöjde sin röst och talade om förvandling. Och det här var alltså någonting som skedde, profetiska tilltal, under och tecken, tillsammans i den här gruppen. Så man kan alltså följa hela tiden, under hela den här perioden, så fanns det nedslag av den fria församlingen, av karismatiskt liv i olika församlingar eller olika områden. John Wesley. Har jag tid 11? Ja. John Wesley, när vi kommer till John Wesley, som kanske är den som absolut har betytt mest för pingströrelsens tillkomst på olika sätt. Det finns en teolog som heter Howard Schneider, som är känd, var en karismatisk teolog och metodist. Han säger i en bok, The Radical Wesley, den radikale Wesley, att i de klasserna som han bildade så levde den andra utvecklingen, och det skedde också under och tecken i de här grupperna, i de klasserna. 20% säger han av medlemmarna, främst då från de fattiga och oskolade grupperna, lyssna nu, sattes att leda viktiga delar av verksamheten. Jag är ingenting emot akademiker alls. Det vet alla som känner mig. Men det är märkligt hur Gud i kyrkohistorien har använt den lilla människan för att föra verket vidare. Och det kanske är därför att den stora mannen och kvinnan, den som kan så mycket, inte ska förhäva sig allt för mycket. Och det ligger en andlig hemlighet i att Gud har kunnat använda alla dessa fattiga och oskolade människor. Går vi till pingströrelsen, så vet vi, och ni som har varit med mer än mig, längre än mig, ni vet ju vad som hände under de första åren av vår pingströrelse. Jo, de enkla kvinnorna, många av de enkla fina kvinnorna, gick på bibelskolorna. De var fullsmockade med elever. Och det gick ut tusentals elever från alla våra bibelskolor under de första 10, 15, 20 åren. Någon har sagt att det gick ut 4 000. Jag vet om det är sant. Men många av de här var enkla systrar. Och jag har träffat många av dem. Och jag har suttit och pratat med. Jag kände en som heter Märta Björk i vår församling. Hon var pionjärmissionär i Lappland och Jämtland. Hon är ju hemma hos Herren för många år sedan. Hon var väldigt humoristisk och trevlig. Förfärligt rolig. Och vi hade mycket roligt tillsammans. Hon berättade att när hon kom till Jämtland, ingen skolning, bara 6 år i folkskolan, men en brinnande ande att vinna människor Gud. Går ut bibelskolan, blir sänd till Jämtland, och vi ska inte tala om hur de skidorna såg ut som hon åkte på i fjällbyarna. Det var sannolikt varken Fischer eller allt de hette, de nya modellerna. Det var alltså bara vanliga träplank nästan man åkte omkring med. Men hon sa så här, vi åkte från fjäll över fjällen under snöstorm. Vi åkte till nya byar, och när vi vann några stycken för Kristus, så kom de från Stockholm och döpte dem, sen drog vi vidare. Lönen ska vi inte tala om, sa de. Det var ju ingenting nästan. Man fick lite mat, och medlemmarna såg till att man fick så man klarade sig. Men det här ligger hemligheten i vår rörelse. Och jag skulle vilja uppmuntra oss igen att verkligen ta tag i de här frågorna. Vi behövs allesammans. Jag har varit på missionsfältet i många år, och jag har sett hur de enkla människorna har varit de som har burit det stora ansvaret. Jag kom till Honduras en gång, och jag var sjuk andra dagen, och jag blev liggande i en säng med en sjukdom som heter dengue. Ni som har hört talas om den kanske var det. En ganska otrevlig sjukdom där man kan blöda i alla öppna delar av kroppen. Men i alla fall då jag skulle ha bibelsyn på kvällen, då kommer Olga, den lilla kvinnan. Hon var ingenting av denna värld. Ingenting. Hon var evangelist. Och så brann hon för Jesus Kristus. Och så knackar hon på då. Jag ligger där, jag var stel i kroppen. Jag kunde inte röra mig. Hon kommer in där, jag öppnade dörren, så kom. Då säger hon så här, jag har hört att du är sjuk. Ja, jag kan inte komma på det viruset ikväll, som du förstår. Jag hade 40 års feber och läkaren hade sagt till mig, för jag fick inte konstatera att du kommer att ligga i sängen 10 dagar. Nej, sa hon. Gud har sagt till mig att du ska vara med ikväll, sa hon. Och du vet, när man får den känslan och man hör det här, och tänker man ju ur sens perspektiv. Du får gärna be för mig, det har jag aldrig skadat i alla fall. Och så beder hon, för hon lägger sina händer. Hon är en gammal Volga, tror jag, den tiden. Hon 20. Ja. Lägger händerna på mig. Och så gick hon. Och sen gick det 2 timmar. Och så börjar jag svettas. Och så fruktansvärt. Och svettet bara rinner. Och jag tar temperaturen. Och den hade gått ner, så den gick ner 39, 38, 37. Och jag senare någon gång vid 4-5 på eftermiddagen, så var temperaturen normal. Och jag var darrande, men jag var med på mötet. Och där så var det här naturligt för dem. Det var inte onaturligt. Men jag menar, den fria församlingen som inte är bunden på något sätt. Det fanns ingen predikantlegitimation i den här gruppen. Aldrig, så kommer det aldrig bli heller. Det var ingen fråga om hur mycket de hade läst och inte läst. Och det var inte någon teologisk utfrågning, utan frågan var, brinner du för Jesus? Ja. Vill du bli evangelist? Ja. Och då gick man. Hörrni, kära vänner, jag skulle kunna bara ta lite till innan jag slutar. Och det är kanske lite av den moderna sidan vi har. Bara några tankar. Pingströrelsen, och nu går jag tillbaka till en, binder ihop de här två. Pingströrelsen, när den kom ju som en orsak av helgelserörelsen. Och helgelserörelsen i USA, då var ju en del, en inomkyrklig rörelse, där människor började möta Gud. Där människor kom under andens kraft så till att man damp i golvet. Och man låg och kved under syndanöd. Och man prisade Gud. Och det hade varit för mycket för den episkopala kyrkan, den presbyterianska kyrkan och alla kyrkor. Så man sa, de här kan vi inte ha kvar här. Så man valde att lämna. Och då föddes ett uttryck som heter come outism. Alltså man skulle lämna dem och komma ut i frihet. Det var meningen. Och så gjorde man. Och där utifrån helgelserörelsen och många, många andra så växte pingströrelsen fram. Det var aldrig tal om någon gång i den här tiden. I USA exempelvis. Jag studerade Assemblies of God som kom med i min avhandling. Det var ju därför som finner sig i Sverige. Och bara att samla in pengar för Håkonsborgen skulle bli ett socialt projekt i Kristiania, som då var huvudstad i Norge. Han kommer över till USA. Och där får han höra om Azusa Street. Var en dålig fundraiser, som man säger så. Han fick inte in så mycket pengar. Det var så dåligt så han kunde inte skicka hem pengar till Laura, hans fru. Så han skriver hem och säger, du Laura, du får ingenting. Jag har inga pengar. Men jag har hört det som hänt i väster. Det går rykten om att Gud har sänt en väckelse. Den lever i en församling som förestås av en enögd svart man som är låghalt. Och så upprättas ett brevskrivande. Och Barat söker Jesus Kristus. Han är helgelse, fördjupning. Han tycker han är dålig. Han är inte helig nog. Han jobbar med det här. Och så får han brev ifrån Azusa Street där det står, håll ut Barat. 13 000 har blivit andedöpt och alla talar i tungor. Och det får han med sig. Och han fortsätter att söka Gud. Och så gör han en upplevelse. Det här var väl i oktober 1906. Då han får ett vidrörande av Gud. Så han skakar hela han. Och han kommer hem till sin lägenhet och prisar Gud. Men han säger, det här var inte andens dop. Så han kommer tillbaka. Eller fortsätter. Men i december 2006. I ett litet möte. Man lägger händerna på honom. Och då kommer han under andens inflytande. Och han håller sig vid ett bord och han faller ner. Kan inte hålla sig. Blir liggande på golvet flera timmar och prisar Gud och sjunger i anden. Och han sjunger och han får dikter som han skriver ner under andens inflytande. Där föds pingströrelsen, kan vi säga, i Norden. Vad händer med Barat? Ja, det har ju framgång med mig skrivit. Ja, det första han gör, det är att rusa ut på gatan. Och han haffar folk överallt och frågar, är du frälst? Är du andedöpt? Och de skakar på huvudet, förstår inte dugg vad han menar. Och då berättar han att jag blir andedöpt. Och de skrattar åt honom och går de vidare. Och han tar en till. Och det var en rabbin, det var en jude. Alla fick känna på kraften från berget. Sen kommer han hem till Norden. Och vi vet vad som har hänt. Där föds rörelsen. Och grundarna till den här rörelsen har efter åratal av bibelstudien och bön lagt grunden för vår väckelse. Och jag har inte funnit en enda orsak, tvärtom, att vi ska byta. Att vi ska ändra. Jag tror att den frihet som vi hade, den välsignade missionen, för att ta ett exempel. Vad var det som gjorde att vi hade en sån mission? Jo, för det första var det frihet. Församlingarna behöver inte fråga någon styrelse. PMU fanns inte som prioriterade Sydostasien eller andra Asien. Utan var en fick gå det Herren kallade. Och så växte missionen. Ni vet vad som hände i Stockholm. Den ena efter den andra åkte ut. Axel Andersson i vår församling som startade Philadelphia Run i Mexiko. Han berättade för mig att 1922. Då gick han för missionsskolan i Örebro sista året. Och då så... Så han gick i missionsgruppen, skulle bli missionär. Då säger rektorn till honom, du son, och ni som går i missionsgruppen, ni måste fråga Jesus om vart ni ska någonstans. Och så fick vi fasta och bar, han bar och fastade långa tider. Och så ser Axel Andersson på en skrift Mexiko. Och han visste ju knappast vad Mexiko låg på den tiden. Men så fick han snart reda på, så meddelade han församling, Gustav Nordlund i Örebro och Anton Taranger, vilka det var som var föreståndare då, att han ville ut. Jo då, de skulle ta honom. Och så åker han med den enorma lönen av 5 kronor i månaden i lovat under honom. Dit kommer han till Mexiko. Jag var och besökte honom flera gånger. Och det som började som ett litet frö växte, så den rörelsen idag har flera hundratusen. Och när jag såg Axel sista gången, jag var hemma och så när jag var den sista svensk förutom familjen som såg honom. Och när jag kommer in där och han känner igen mig, så känner jag kraften av en apostel. En apostel som nu skulle läggas ner och avsluta sitt arbete. Hörrni, vi behöver förnyelse av det här. Vi måste leva i våra. Vi får inte syssla med det perifera, utan vi måste tränga in igen till centrum där Gud ska leda och hjälpa oss. Jag tror på en mission där karismatiken lever. Det är inte kanske allt så rätt och riktigt enligt SIDA och PMUs regler. Men det är missionärer som har mött Gud. Jag tror på församlingar som vågar stå upp och tro på någonting. Istället för att bli, håller på att säga, fotnötter i uppsatser och bli ingenting. Och jag säger, Gud hjälp oss att vi får folk som vågar säga vad man tycker. Kära vänner, jag tycker det är förmån att vara här. Och förmån att få dela det här med er. Och ni känner det här lika väl som jag. Men låt oss, vi skäms inte för det vi tror på. Vi tror på att, har jag på att säga, forskningen hinner ifatt oss. Och bevisar att det vi tror på är bibliskt, det är sant. Vi behöver inte någon annan upplevelse. Herre, vi tackar dig. Och vi prisar dig, Herre. Att vi får leva för dig, Herre. Och vi tackar dig för vad du gör i våra liv. Hjälp oss, Herre, att våga stå upp för dig, Herre. Hjälp oss att återigen leva i detta karismatiska flöde, Herre. Där du låter gåvorna fungera. Då du döper människor den heliga ande. Och du kallar människor igen, Herre. Jag prisar och lovar ditt heliga namn. Välsigna så liv som ska ta vid. Möt honom och hjälp honom i Jesu namn. Amen. Halleluja. Ära vare Gud. Halleluja. Är det kanske någon mer som vill tacka Herren med oss? Hörni? Halleluja.
Vad spinnlicitet i första hand kännetecknas av anden
Tack Jesus. Tack Nils-Olof för att vi fick en levande kyrkohistoria. Inte alla som tycker det ämnet är så riktigt halleluja. Men jag tyckte det var väldigt intressant. Gunnar Westin har också läst mycket intressant om hur våran historia har varit. Och att vi idag tyvärr inte lär oss av historien. Det är risk att det håller på att upprepa sig igen, misstagarna från förr. Nu är vi kommit en bit på väg framåt i pingstväckelsens början. Och Leif Svensson ska få fortsätta. Leif och jag, jag tror inte jag har träffat Leif tidigare. Jag känner inte riktigt igen hans anledning sådär. Men vi har haft ett mycket gott samarbete. Vi har haft samtal när det gäller det här med vigselbehörigheten och vigselrätten. Vill ni höra någonting om det då, hur läget är där, så kan jag ta 5 minuter till det sen lite längre fram.